Kapitel 14. Möten. Ninni blev inte längre förskräckt av Tyr and Greelens verkan. Hon befann sig på den plats hon haft i tankarna när sömnen slutit sig kring henne. Det var den stora sal i Tyr som kallades för Klipphjärtat. Inuti den väldiga fästning som gick under namnet Tyrs klippa. Lamporna på sina förgyllda ställningar var inte tända, men ett blekt ljus tycktes komma från ingenstans eller överallt. Det bara fanns där kring henne och övergick i dunkla skuggor längre bort. Här var det i varje fall inte obehagligt varmt, men så verkade det aldrig vara varken varmt eller kallt i Tälaren Riord. Åt alla håll reste sig jättelika kolonner i rödsten och det välvda kupoltaket högt ovanför förlorade sig i skuggor tillsammans med fler förgyllda lampor som hängde i gyllene kedjor. Det ljusa stengolvet under hennes fötter var slitet. Till denna sal hade Tyrs storfurstar kommit, i den vakna världen naturligtvis, endast när deras lagar och sedvänjor så krävde. Men de hade kommit hit ända sedan världsfallet. Mitt under kupolen stod Calendar, synbarligen ett svärd av glittrande kristall, neddrivet i stengolvet i halva sin längd, precis som Rand hade lämnat det. Hon gick inte nära Calendar. Rand påstod sig ha vävt fällor kring det med Shaidin, fällor som ingen kvinna kunde se. Hon antog att de var otäcka. Även den bästa av män kunde komma på ondskefulla saker när han försökte. Otäcka och gillrade för att slå ihop om en kvinna likväl som om en man som kunde använda denna Sa'angreel. Han hade gjort det lika mycket som skydd mot kvinnorna från tornet som mot de förlorade. Om någon annan än Rand rörde Calendar skulle han eller hon antagligen dö eller råka ut för något än värre öde. Så var det i Tälaren Riord. Det som fanns i den vakna världen fanns även här, även om inte alltid motsatsen gällde. Drömvärlden, världen som icke syns, speglade den vakna världen, om än ibland på besynliga vis, och kanske speglades även andra världar här. Varin Shede hade berättat för Egwene att det fanns en väv som bestod av olika världar, av denna verklighet och andra, på samma sätt som ålderns väv bestod av människornas liv. Tälaren Riord vidrörde dem alla, och likväl var det få människor som kunde komma dit annat än av en slump, korta stunder under sina vanliga drömmar. Det var farliga stunder för drömmaren, även om de bara blev varse det om de hade otur. En annan sak som gällde i Tälaren Riord var nämligen att allt som hände drömmaren här var verkligt, även i den vakna världen. Om man dog i drömvärlden, dog man på riktigt. Hon hade en känsla av att någon stod i dunklet bland kolonnerna och iakttog henne, men hon lät sig inte bekymras. Det var inte Mogedin. Jag inbillar mig bara, det är ingen som spionerar på mig. Jag sa åt Elaine att inte bry sig om det, och här står jag själv och... Mogedain skulle utan tvekan göra mer än bara titta, men inte desto mindre önskade hon att hon varit arg nog att leda kraften. Det var inte det att hon var rädd, naturligtvis inte, bara att hon inte var arg, inte det minsta rädd. Den vridna stenringen kändes lätt, som om den försökte sväva upp genom särklinningen. Och det påminde henne om att det var allt hon hade på sig. Så snart hon kommit att tänka på kläder hade hon med ens på sig en klänning. Det var någonting som hon uppskattade i Tälaren Riord. Ibland gjorde det ingenting om man inte kunde leda kraften, för här kunde man ändå göra sådant som hon betvivlade att någon Aes Sedai förmådde göra med kraftens hjälp. Klänningen var emellertid inte sådan som hon hade väntat sig, inte sydd i rejält tjuflods ylle. En krage kantad med Jerry Crews spets gick ända upp till hakan, men därunder var hon draperad i ljusgult siden som satt åt på ett avslöjande vis. Hur många gånger hade hon beklagat sig över hur osedliga tarabonesiska klänningar som denna var när hon hade burit dem för att kunna smälta in i Tanshiko. Det verkade som om hon hade vant sig mer vid dem än hon hade trott. Hon ryckte sig hårt i flätan som en tillrättavisning av sina nyckfulla tankar, men lät klänningen vara som den var. Det var kanske inte riktigt vad hon hade velat ha, men hon var inte något flamsigt flickebarn som ynkade sig över sånt. En klänning är en klänning. Hon skulle ha på den när Egwen kom tillsammans med den av de visa som följde henne denna gång, och om någon av dem sa ett ord. Jag kom inte hit i förväg bara för att stå och pladdra för mig själv om klänningar. Birgit? Hennes fråga möttes av tystnad. Hon höjde rösten fast det inte borde behövas. På denna plats kunde just denna kvinna höra sitt namn uttalas om det så skedde på andra sidan av världen. Birgit? En kvinna steg fram mellan kolonnerna. Hennes blå ögon var fulla av lugn självtillit och det gyllengula håret var uppsatt i en fläta som var mer invecklad än Ninivs. Hennes korta vita rock och de bylsiga gula sidenbyxorna hopsnörda kring anklarna ovanför ett par korta stövlar med höga klackar var klädesplagg som hon hade fattat tycke för mer än 2000 år sedan. Vid höften bar hon ett koger med pilar som såg ut att vara gjorda av silver, liksom den båge som hon bar i sin hand. Är Gaidal här? Frågade Ninib. Han brukade alltid finnas i Birgits närhet och han gjorde Ninib nervös genom sin vägran att låtsas om hennes existens och sin bistra min när Birgit talade med henne. Hon hade blivit nog så förskräckt första gången hon råkade på Birgit och Gaidal Kane. Länge sedan döda hjältar som uppträdde tillsammans i så många sagor och legender i Tal Aran Riord. Men som Birgit själv hade sagt, var skulle hjältarna som var bundna till tidens hjul bättre kunna invänta att få födas på nytt än i en dröm? En dröm som hade funnits lika länge som hjulet självt. Det var de, Birgit och Gaidal Kane och Rogors Örnöga och Arthur Hökvinge och alla de andra som Valerys Horn skulle kalla tillbaka för att kämpa i Tarmon Gaidon. Birgit skakade på huvudet och flätan svängde. Jag har inte sett honom på ett tag nu. Jag tror att hjulet har spunnit ut honom igen. Det är alltid på det viset. Både förväntan och oro hördes i hennes röst. Om det som Birgit sa stämde hade ett gossebarn blivit fött någonstans i världen. Ett gnyende spädbarn utan någon vetskap om vem han var, men likväl ödesbestämd att utföra stordåd som skulle bilda stoftet till nya legender. Hjulet vävde in hjältarna i väven när de behövdes för att forma väven och när de dog återvände de hit för att vänta igen. Det var innebörden av att vara bunden till hjulet. Också nya hjältar kunde finna att de bundits till hjulet. Män och kvinnor vars bragder och mod höjde dem långt över det vanliga. Men någon som en gång var bunden var det för evigt. Hur lång tid dröjer det för dig? Frågade Ninib. Det måste vara flera år. Birgit var alltid sammanknuten med Gaidal och så hade det varit i saga efter saga, i ålder efter ålder. De var sammanlänkade i ett äventyr och en kärlekshistoria som inte ens tidens hjul krossade. Hon föddes alltid efter Gaidal. Det kunde dröja ett år, eller fem, eller tio, men det var alltid efter hans födsel. Jag vet inte, Ninni. Här är tiden inte samma som i den vakna världen. Senast jag mötte dig här var för 10 dagar sedan, så som jag upplever det, och Elaine bara en dag före det. Hur lång tid har gått för dig? 4 dagar och 3, muttrade Ninib. Hon och Elaine hade kommit hit för att tala med Birgit så ofta de kunnat, även om det allt för ofta varit omöjligt i och med att Thom och Julian sovit i samma läger. Birgit kom till och med ihåg kraftens krig, åtminstone en livstid av det, och hon mindes de förlorade. Hennes tidigare liv liknade böcker som hon läst för länge sedan och mindes med varierande skärpa, beroende på hur avlägsna de var. Men de förlorade avtecknade sig tydligt, särskilt Mogadyn. Förstår du nu, Ninni? Tidens flöde kan ändra sig också på mer omfattande sätt. Det kanske dröjer flera månader innan jag föds igen eller bara några dagar. Här, för mig, i den vakna världen kan det ta flera år innan min födelse. Med viss möda förmådde Ninive kväsa sin vanmakt. I så fall får vi inte öda bort den tid vi har. Har du sett någon av dem sedan vi träffade sist? Hon behövde inte säga vilka hon menade. Allt för många. Lanfear är förstås ofta i Tel Aaron Riord. Men jag har sett Ravin, Samael och Grendel också. Demandred och Semireg. När Birgitte uttalade det sista namnet blev hennes röst spänd. Inte ens Mogadin, som hatade henne, tycktes skrämma henne. Men med Semireg var det annorlunda. Ninive rös också. Den gyllenblonda kvinnan hade berättat allt för mycket om Semireg och insåg plötsligt att hon hade på sig en tjock yllemantel med en djup kåpa som var framdragen för att dölja hennes ansikte. Hon rodnade och fick den att försvinna. Det är väl ingen av dem som har sett dig, frågade hon oroligt. På flera sätt var Birgitte mer sårbar än hon själv, trots den kunskap hon hade om Tel Aaron Riord. Hon hade aldrig kunnat leda kraften, och vilken som helst av dem förlorade skulle kunna krossa henne som en myra utan att ens behöva sakta in på stegen. Om hon dog här skulle hon aldrig mer återfödas igen. Jag är inte så oskicklig eller dum att jag tillåter någonting sådant. Birgitte lutade sig mot sin båge, vars silverpilar enligt legenden aldrig missade sitt mål. De är fullt upptagna med varandra och har inte tid med någon annan. Jag har sett både Ravin, Samael, Grendel och Lanfear spionera på de andra. Och Demandred och Semireg som i sin tur följt dem i skuggorna. Jag har sett mer av dem på sista tiden än någon gång sedan de blev fria. De planerar någonting. Ninive bet sig irriterat i läppen. Men vad? Det vet jag inte än, Ninive. Under skuggans krig intrigerade de hela tiden. Mot varandra lika ofta som mot fienden. Men de har aldrig gjort någonting som bådat gott för världen, vare sig den vakna eller drömmens. Försök ta reda på det, Birgitte. Åtminstone så mycket du kan utan att ta några risker. Den andra kvinnans min ändrades inte, men Ninive hade en känsla av att hon var road. Den dumma kvinnan brydde sig lika lite om fara som Lärn. Ninive önskade att hon kunnat fråga om Vita tornet, om varför Renkers och Ansange höll på med. Men Birgitte kunde varken se eller röra vid den vakna världen om inte hornet kallade henne dit. Du försöker bara undvika det du egentligen vill fråga om. Har du sett Mogadin? Nej, sa Birgitte. Men det beror då inte på att jag inte har försökt. Jag brukar kunna hitta alla som själva vet att de befinner sig i drömvärlden. Det finns ett slags känsla som sprider sig genom luften från dem, ungefär som vågor i vattenytan. Kanske kommer det från deras medvetande, jag vet inte riktigt. Jag är soldat, inte boklärd. Antingen har hon inte varit i Tel Aaron Riord sedan du besegrade henne, eller så... Hon tvekade. Ninive ville nästan hindra henne från den fortsättning hon visste skulle komma. Men Birgitte var allt för stark för att väja undan för obehagliga möjligheter. Eller så vet hon att jag har letat efter henne. Hon vet hur man gömmer sig, den kvinnan. Det är inte för intet som hon kallas för spindeln. Det var vad en Mogadin hade varit i sagornas ålder. En liten spindel som spann sina nät på undangömda ställen och hade ett bett så giftigt att det dödade på ett ögonblick. Känslan av att vara iakttagen av osedda ögon blev plötsligt mycket påtaglig och Ninive huttrade till. Hon rös inte, bara huttrade lite. Likväl var hon noga med att hålla fast den tunna taraboner-klänningen i medvetandet, så att hon inte plötsligt stod där klädd i rustning. Det var tillräckligt genant att sådant hände när hon var ensam, men än värre när en kvinna som var Gaedel Kanes jämlike i hjältemod riktade sina svala blå ögon mot henne. Skulle du kunna hitta henne även om hon vill hålla sig gömd, Birgitte? Det var verkligen mycket att be om. Om nu Mogidin visste att hon var jagad, som att leta efter ett lejon i högt gräs med en käpp som enda vapen. Den andra kvinnan tvekade inte. Kanske, jag ska försöka. Hon lyfte upp bågen och tillade: nu måste jag gå, jag vill inte riskera att de andra ser mig när de kommer. Ninni la handen på hennes arm för att hejda henne. Det skulle hjälpa om jag fick berätta för dem. På så vis kunde jag dela med mig vad du berättar om de förlorade till Egwen och de visa, och de kunde föra det vidare till Rand. Brigitte, han behöver få veta. Du har lovat, Ninni. De blå ögonen var obönhörliga. Reglerna säger att vi inte får låta någon veta att vi lever i Tel Aaron Riord. Jag har redan brutit mot flera regler bara genom att tala med dig och än fler genom att hjälpa dig. Det har jag gjort för att jag inte står ut med att bara titta på medan du kämpar mot skuggan. Det är en strid som jag själv utkämpat under fler livstider än jag kan minnas. Men jag tänker följa så många av reglerna som jag kan. Du måste hålla ditt löfte. Naturligtvis gör jag det, sa Ninni indignerat, om du inte löser mig från det. Och jag ber dig att... Nej. Så var Brigitte borta. Ena stunden låg Ninnis hand mot en vit rockarm och i nästa grep hon om tomma luften. Hon räknade tyst upp några av de svordomar som hon hört från Thumb och Julian. Sådana som hon skulle ha bannat Elaine om hon lyssnade på, för att inte tala om använda dem. Det skulle inte tjäna någonting till att ropa efter Brigitte igen. Hon skulle förmodligen inte komma. Ninni kunde bara hoppas att hon skulle lystra nästa gång hon eller Elaine ropade: Brigitte, jag ska hålla mitt löfte. Brigitte. Hon måste ha hört. Nästa gång de träffades skulle hon kanske veta någonting om vad Mogidin sysslade med. Ninni hoppades nästan att hon inte skulle det. Om hon gjorde det innebar att Mogidin redan nu smög omkring i Tel Aaron Riord. Dumma kvinna. Den som inte tittar efter ormar kan inte klaga när hon blir biten. Hon ville verkligen träffa Elaines Lini någon gång. Tomheten i den väldiga salen tryckte mot henne, tillsammans med känslan av att vara iakttagen ur dunklet mellan alla dessa höga polerade kolonner. Om det verkligen fanns någon här skulle Brigitte ha märkt det. Hon kom på sig med att släta till sidenklänningen över höfterna, och för att sluta tänka på inbillade betraktare koncentrerade hon sig istället på klänningen. Första gången Län såg henne hade hon varit klädd i rejäla yllekläder från Tjuvfloden, och när han förkunnade sin kärlek till henne hade hon burit en klänning med enkla broderier. Men hon ville att han skulle få se henne i klänningar som denna. Det skulle inte vara oanständigt. Inte om det bara var han som såg henne. En hög golvspegel uppenbarade sig framför henne. Hon vände och vred på sig, kastade till och med en blick i spegeln över sin axel. De gula väcken slöt sig tätt kring hennes kropp och antydde allt som de dolde. Kvinnorådet i Imonsvål skulle ha släpat iväg henne för en ordentlig pratstund, klokfru eller ej. Men hon måste erkänna att den var vacker. Här i sin ensamhet kunde hon medge att hon inte bara hade vant sig vid att bära plagg som detta. Du tyckte om det, förebrådde hon sig själv. Du är precis lika fåfäng som Elaine börjar bli. Men den var vacker. Och kanske inte riktigt så ekivåk som hon alltid hade sagt. Till exempel hade den inte en urringning som nådde halvvägs till knäna, som de klänningar Mains första dagen brukade bära. Nå, riktigt så djupt skurna var kanske inte Berylanes klänningar, men sannligen betydligt mer urringade än anständigheten krävde. Hon hade hört talas om de domanska kvinnornas kläder, vilka till och med Terrabornborna tyckte var oanständiga. Samtidigt med denna tanke förvandlades det gula sidanet till en skär böljande klädnad, omgjordad med ett flätat guldskärp. Tyget var tunt. Hon rodnade. Mycket tunt. Nästan genomskinligt till och med. Klänningen avslöjade sannligen betydligt mer än den dolde. Om Lärn finge se henne sådan skulle han inte längre prata en massa strunt om att hans kärlek för henne var utan hopp, att han inte kunde ge henne en änkekrans som brudgåva. En enda blick skulle räcka för att sätta hans blod i lågor. Han skulle... Vad i ljusets namn är det du har på dig, Ninive? Frågade Egwene med upprörd stämma. Ninive studsade rakt upp i luften. Hon snodde runt och när hon nådde marken igen vänt mot Egwene och Melaine. Det måste förstås vara Melaine, även om det knappast vore så mycket bättre med någon annan av dem visa, hade spegeln försvunnit och den skira klänningen hade bytts mot en tjuvflodsklänning i tjockt ylle som skulle ha passat den kallaste vinterdag. I sin grämelse över att ha blivit överraskad, lika mycket som över någonting annat. Det var mest för att hon blivit överraskad, bytte hon ögonblickligen igen utan att tänka. Först tillbaka till den fjärilstunna romanska klänningen och sedan lika snabbt till den åtsittande gula från Terraborn. Hon var blodröd i ansiktet. De tyckte förmodligen att hon betedde sig som en fullständig idiot. Och inför Melaine till råga på allt. Den visa var en vacker kvinna med sitt långa gyllenröda hår och klara gröna ögon. Inte för att Ninive brydde sig ett dyft om hur kvinnan såg ut, men Melaine hade varit här också vid hennes förra möte med Egwene och hon hade kommit med pikar om län. Ninive hade tappat humöret. Egwene påstod att det inte var avsett som pikar, inte när de kom från en ale-kvinna. Men Melaine hade talat berömmande om läns axlar, hans händer och hans ögon. Vad hade den rödhåriga kattan för rätt att titta på läns axlar? Inte för att Ninive på något sätt betvivlade att han var henne trogen, men han var en man och långt borta. Och Melaine var på samma ställe som han och hon satte resolut punkt för sina funderingar. Morlän, det kändes som om hennes ansikte skulle brinna upp. Kan du inte styra din egen tunga, kvinna? Men hon tänkte inte, kunde inte backa nu, inte när Melaine var där. Egwenes tankfulla leende var illa nog, men Melaine hade fräckheten att se förstående ut. Mår han bra? Hon försökte låta sval och samlad, men orden lät spända när de kom över hennes läppar. Han mår bra, sa Egwene. Han oroar sig för din säkerhet. Ninive släppte ut en suck och insåg först nu att hon hade hållit andan. Ale-öknen var en farlig plats även utan Carladin och hans Shido-krigare och Lärn visste inte ens vad försiktighet betydde. Var han orolig för hennes säkerhet? Trodde den enfaldige karn inte att hon kunde ta vara på sig själv? Vi har äntligen kommit till Amardacia, sa hon snabbt i ett försök att skylla över sitt misstag. Först en ostyrig tunga och sen suckar. Mannen har stulit mitt förnuft. Det var omöjligt att döma av de andras miner om hon hade lyckats. Vi är i en by som heter Sienda, öster om Amador. Det finns vitrockar överallt, men de bryr sig inte om oss. Det är andra vi måste akta oss för. Inför Melaine måste hon vara försiktig. Det är inte av tukta till sanningen lite grann här och där. Men hon berättade om Rhonda Macoura, hennes besynliga meddelande och hur hon hade försökt ge dem sömnmedel. Försökt eftersom Ninive inför Melaine inte kunde förmå sig att erkänna att kvinnan lyckats. Ljus, vad håller jag på med? Jag har aldrig ljugit för Egwene i hela mitt liv. Det skäl som mor Macoura hade uppgett, att Elaine var en förrymd antagen som skulle tillbaka till tornet, kunde hon verkligen inte nämna, inte när en av de visa hörde på. De visa trodde att hon och Elaine var fullvärdiga Aes Sedir. På något sätt måste emellertid Egwene få veta sanningen. Det kanske handlar om någon intrig där Andor är inblandat. Men du och jag har ju en del gemensamt med Elaine och jag tror att vi båda måste vara precis lika försiktiga som hon. Flickan nickade sakta. Hon såg häpen ut, vilket var nog så naturligt. Men det verkade som om hon hade förstått. Det var sannligen tur att jag blev misstänksam av smaken på det där teet. Tänkte bara att försöka lura gaffelrotste i någon som vet så mycket om örter som jag. Ränker inuti ränker, muttrade Melaine. Stora ormen är en passande symbol för er, Eishedir. En vacker dag råkar ni kanske svälja er själva. Vi har också nyheter, sa Egwene. Ninni förstod inte varför flickan hade så bråttom. Jag tänker då inte låta den där kvinnan lura mig att förlora humöret, och jag tänker sannligen inte bli arg för att hon smädar tornet. Hon tog handen från flätan. Egwens nyheter fick henne att helt glömma allt vad humör hette. Att Kaladin var på väg att korsa världsryggen var onekligen olycksbådande, och att Rand följde efter honom var knappast mindre allvarligt. Han drev på sina styrkor hårt för att nå fram till Jangai-passet, marscherade från första gryningsljuset till efter skymningen. Melaine sa att de snart skulle vara framme. Läget i Carhain var redan tillräckligt katastrofalt utan att landet dessutom skulle bli skådeplats för ett krig mellan Ale-klaner. Och dessutom var alltså ett nytt Ale-krig i antågande, och om Rand genomförde sin vansinniga plan. Vansinnig. Han kunde inte ha blivit vansinnig ännu. På något sätt måste han hålla fast vid sitt förnuft. Hur länge sedan var det som jag bekymrade mig för hur jag skulle kunna skydda honom? Nu tänker jag visst bara på att han ska ha förståndet i behåll så att han kan utkämpa sista striden. Inte bara därför, men av det skälet också. Han var vad han var. Ljuset bränner mig. Jag är inte bättre än Joan Sange och hennes anhang. Det som verkligen förbluffade henne var emellertid vad Egwene hade att förtälja om Moraine. Hon lyder honom, sa hon klentroget. Egwene, klädd i sitt befängda ale-huckle, nickade eftertryckligt. Igår kväll hade de ett gräl. Hon försöker fortfarande övertala honom att inte korsa drakmuren. Och till sist sa han åt henne att gå ut och ställa sig tills hon svalnat lite. Det såg ut som om hon skulle sätta tungan i halsen, men hon gjorde som han sa. Hon stod ute i nattkylan i säkert en timme. Det är inte passande, sa Melaine. Det tillkommer inte någon man att bestämma över en ACD, lika lite som över de visa. Inte ens Kar Akarn ska göra det. Sannoliken inte, instämde Ninive och fick bita ihop tänderna för att inte gapa stort åt vad hon själv sagt. Vad bryr väl jag mig om att han låter henne dansa efter sin pipa? Hon har då fått oss att dansa ofta nog. Men det var inte passande. Jag vill inte bli ACD. Jag vill bara lära mig att hela. Jag vill fortsätta att vara den jag är. Låt honom bestämma över henne. Likväl var det inte rätt. Nu pratar han åtminstone med henne, säger Gwen. Förut blev han som ett stenblock så fort hon kom inom 10 stegs håll. Ninni, han blir allt mer uppblåst för var dag som går. På den tiden då jag trodde att du skulle efterträda mig som klokfru, sa Ninni syrligt, lärde jag dig hur man botar sånt. Det är bäst för honom att du gör det, även om han har blivit herre på täppan. Kanske just därför. Jag tycker att det verkar som om kungar och drottningar kan bete sig som idioter när de glömmer vad de är och handlar som de människor de är. Men att det blir ännu värre när de bara kommer ihåg sitt ämbete och glömmer sig själva. De flesta skulle behöva någon som har till enda uppgift att påminna dem om att de äter, svettas och gråter, precis som vilken bondläpp som helst. Melaine drog åt sjalen om axlarna och såg ut som om hon inte riktigt visste vad hon skulle tycka. Men Egwene sa, jag försöker, men ibland verkar det som om han inte alls tycker om sig själv. Och när han gör det är högfärdsbubblan så stor att det inte går att sticka hål på den. Gör ditt bästa. Att hjälpa honom hålla fast vid sitt gamla jag är kanske det bästa någon kan göra. Både för honom och för resten av världen. Ingen sa någonting på en stund. Vare sig hon eller Egwene var glada i att prata om Rands vansinne. Och Melaine verkade tycka lika illa om det som dem. Jag har en annan viktig sak att berätta, fortsatte hon efter en stund. Jag tror att de förlorade planera någonting. Det var inte samma sak som att berätta om Brigitte. Hon fick det att verka som om det var hon själv som hade sett Lanfear och de andra. I själva verket var Mogidin den enda av dem som hon skulle känna igen, och kanske Asmodin, fast honom hade hon bara sett en gång på håll. Hon hoppades att ingen av dem skulle fråga hur hon kunde veta vem som var vem, eller varför hon trodde att Mogidin smög omkring i Tel Aaron Riord. Det visade sig emellertid att det inte alls var detta som var problemet. Har du vandrat i drömvärlden? Melains ögon var som grön is. Ninnif såg henne rakt i ögonen, trots Egwens avrådande min. Annars skulle jag knappast ha kunnat se Ravin och de andra, eller hur? Ej, se det. Du har för liten kunskap och försöker göra allt för mycket. Du borde inte ha fått veta det lilla vi har lärt dig. Själv ångrar jag ibland att vi gick med på dessa möten. Otränade kvinnor borde inte få vistas i Tel Aaron Riord. Jag har själv lärt mig betydligt mer än det ni har visat mig. Med möda lyckades Ninnif hålla rösten sval och lugn. Jag lärde mig att leda kraften på egen hand, och jag förstår inte varför det skulle vara annorlunda med Tel Aaron Riord. Det var ren envetenhet och ilska som fick henne att säga så. Visserligen var det sant att hon själv lärt sig att leda kraften, men hon hade gjort det utan att veta vad hon gjorde och bara lyckats i en viss begränsad utsträckning. Innan hon kom till Vita tornet hade hon helat människor med kraftens hjälp några gånger, men hon hade varit omedveten om vad det var hon gjorde tills Moraine bevisade det för henne. Enligt hennes lärare i tornet var detta skälet till att hon måste vara arg för att kunna leda kraften. Hennes rädsla för sin egen förmåga hade fått henne att gömma den för sig själv, och det enda som kunde bryta igenom denna djupt rotade rädsla var ursinnet. Så du är en av dem som Aesidena kallar vildbrukare? Den visa uttalade ordet med en biton som kunde vara hån eller medömkan. Men vilket det än var tyckte Ninnif inte om det. När man talade om vildbrukare i tornet var det sällan med positiv innebörd. Bland Eil fanns det inga vildbrukare. De av de visa som kunde leda kraften letade upp alla flickor som hade den medfödda gnistan, och förr eller senare skulle utveckla förmågan att leda, även om de inte medvetet försökte lära sig. Dessutom påstod de visa att de hittade alla flickor som kunde lära sig, även om de saknade gnistan. Inga Eilflickor dog av att försöka lära sig på egen hand. Du känner till farorna i att lära sig bruka kraften utan vägledning, Eishede. Tro inte att drömmens faror är mindre, de är minst lika stora, framförallt för den som handlöst ger sig in i drömmen utan tillbörlig kunskap. Jag är försiktig, sa Ninnif med spänd röst. Hon hade inte kommit hit för att bli uppläxad av en rödhårig Eilragata. Jag vet vad jag gör, Melaine. Du vet ingenting. Du är lika styvsint som Egwene var när hon kom till oss. Den visa gav Egwene ett leende som faktiskt verkade ömsint. Vi tämde hennes vilja, och nu lär hon sig allting mycket raskt. Fast hon har fortfarande många brister. Egwens belåtna leende bleknade, och Ninnif misstänkte att det var på grund av just detta leende som Elaine hade lagt till det sista. Om du vill vandra i drömmen, fortsatte Eilkvinnan, kom till oss. Vi kan tämja också ditt vilda sinne och undervisa dig. Tack så mycket, men jag behöver inte tämjas, sa Ninnif med ett artigt leende. Ann Alain kommer att dö den dag han får höra att du är död. Det var som om Ninnifs hjärta genomborrades av en istapp. Ann Alain var det Eil kallade län. Det betydde den ensamme på gamla språket, eller ensam man, eller mannen som är ett helt folk. Det var ofta svårt att göra exakta översättningar från det gamla språket. Eil hyste stor respekt för Lärn, en man som vägrade att ge upp sin strid mot skuggan, fienden som hade förintat hans rike. Du slåss med ohederliga medel, muttrade hon. Melaine höjde ena ögonbrynet. Slåss vi? I så fall ska du veta att i strid finns bara att vinna och förlora. Det är endast i lekar man har regler mot att såra någon. Jag vill ha ditt löfte på att du inte gör någonting i drömmen utan att först fråga någon av oss. Jag vet att Aesir inte kan ljuga, så jag vill höra dig säga det. Ninive skar tänder. Det borde inte vara svårt att uttala orden. Hon behövde inte följa löftet. Hon var inte bunden av de tre ederna. Däremot skulle det innebära att hon medgav att Melain hade rätt. Hon trodde inte på det och tänkte inte säga det. Hon kommer inte att lova någonting, Melain, sa Egwene till sist. När hon ser så där envis ut skulle hon inte komma ut ur huset ens om man visade att det brann i taket. Ninive skickade iväg en blick mot henne. Envis, minsann. Allt hon gjorde var att vägra låta sig kastas omkring som en trasdocka. Efter en stund suckade Melain. Gott och väl. Du gör det emellertid bäst i att hålla i minnet att du bara är ett barn i Tell Aaron Riort, Aesir Dee. Kom, Egwene. Vi måste gå. En förvånad, road min syntes i Egwens ansikte innan de båda bleknade bort. Plötsligt insåg Ninive att hennes kläder hade ändrat sig igen, eller snarare blivit ändrade. De visa var tillräckligt förtrogna med Tell Aaron Riord för att kunna förändra saker hos andra, likväl som hos sig själva. Nu bar hon en vit blus och en mörk kjol, men till skillnad från de båda kvinnorna som just lämnade henne slutade hennes kjol en bit ovanför knäna. Hennes skor och strumpor var försvunna och håret var delat i två flätor, en över vardera örat med inflätade gula band. På golvet bredvid hennes nakna fötter satt en trasdocka med snidat, målat ansikte. Hon kunde höra sina egna tänder gnissla. Detta hade skett en gång förut och då hade hon lyckats klämma ur Egwene att det var så Ael klädde sina småflickor. Hon bytte ursinnigt tillbaka till den gula tarabonesiska sidenklänningen. Den här gången satt den åt ännu mer och sparkade till dockan. Den seglade iväg och försvann i tomma luften. Den där Melain hade förmodligen ett gott öga till län. Alla Ael betraktade honom tydligen som något sorts hjälte. Halslinningen förvandlades till en hög spetskrage och i den djupa smala urringningen syntes klyftan mellan hennes bröst. Om den där kvinnan så mycket som log åt honom. Om han. Plötsligt blev hon medveten om hur urringningen raskt blev allt djupare och vidare och fick den hastigt att krypa upp igen. Inte hela vägen, men tillräckligt för att hon inte skulle behöva rodna. Klänningen hade blivit så åtsittande att hon inte kunde röra sig, men hon tog hand om det också. Så hon skulle be om tillåtelse, gå och böna hos dem visa innan hon gjorde någonting. Hade hon inte besegrat Mogedin kanske? Då hade de varit nog så imponerade, men det verkade de helt ha glömt nu. Om nu inte Birgit kunde hjälpa henne med att ta reda på vad som var på färde i tornet, så fanns det kanske ett sätt för henne att göra det själv.